när Guds syfte för våra relationer möter verkligheten i vår vardag. Det är underrubriken till den här serien som vi inleder nu. En serie om relationer, och inte bara om relationer och sätt att lösa våra utmaningar och tala om relationer, utan också att ta reda på Gud, vad är ditt syfte för våra relationer. Vad roligt att just du är med, och hoppas du har fått vara med och bara få lyfta din blick till Gud också. Vi tror att det börjar där för oss, att innan vi kan ta itu kanske med det vi har inom oss, så behöver vi bara få sträcka oss mot någonting som är utanför oss. En Gud som är långt utöver vår egen kontroll, långt utöver det vi själv kan göra, så kan Gud göra någonting i våra liv. Och det här när Guds syfte för våra relationer möter verkligheten i vår vardag, det är det här, någonting som jag tror vi behöver i en tid av själviskhet, en tid av självupptagenhet, en tid som präglas av att vi själva ska ha kontroll, och om inte vi själva har kontroller, eller om inte vi inte saker går som vi själva hoppas, så lämnar vi och drar oss undan. Vi är mitt uppe i en tid eller i en kultur också där vi har svårt att lova oss till någonting. Vi har svårt att hålla det vi lovar. Och vi vill alltid ha en bakdörr öppen. Vare sig det gäller vänskap, vare sig det gäller mer långsiktiga relationer, så vill vi alltid kunna veta att det finns en bakväg ut. Eller att det är svårt att helt enkelt lova sig till någonting. De kristna har genom alla tider haft ideal som har skilt sig från omgivande kulturen. Det har funnits en liksom mindre kultur, en minoritetskultur mitt i det omgivande samhället. Och man kan ju kanske tycka att det är idealistiskt eller att det är liksom orealistiskt att ha andra sorters ideal eller att ha sätt att tänka kring relationer som skiljer sig väldigt mycket från omvärlden. Men för de kristna har ett liv med Jesus, ett liv med tro på Jesus, alltid fått någon slags praktiska konsekvenser. Och det är där vi vill börja nu. Den här serien relationer. Vi vill se att vad kan mitt liv med Gud, ett kristet liv, ett liv i tro på den Jesus som vi predikar, hur kan det få konsekvenser för hur jag hanterar och är i de relationer som finns i min närhet? I år har många relationer säkert mått väldigt bra. Man har fått mycket tid hemma. Men för andra kan det här året ha varit en väldig pers och en väldig utmaning för relationer. Kanske just för att man inte har mötts så ofta. Kanske för att man inte har haft de här liksom skolkontexten. Man har inte kanske haft en arbetsplats dit man går och där man dricker kaffe tillsammans. För många har det här året varit ett slag för relationer. Hej igen, vi hade ett avbrott här som du kanske märkte. Vi beklagar tekniska missöde här, men nu är vi tillbaks. Och tack till dig om du sitter kvar fortfarande. Vilket tålamod. Det här var en av de sakerna jag tänkte säga. Att vi inte har så mycket tålamod alltid, men om du är kvar så är det bra. Och välkommen alltså till den här gudstjänsten, om du droppar in nu. Och vi ska ha en serie om relationer som inleds alltså idag. Och som en underrubrik har vi haft att när Guds syfte för våra relationer möter verkligheten i vår vardag. Det är ju helt enkelt så att ibland kan det här allt med liksom vad Bibeln säger eller det kristna idealet verkligen bli någon slags avlägset ideal som känns orealistiskt, som känns som att det svävar någonstans högt uppe, och vår vardag och vår verklighet är något helt annat. Men för de kristna så har ett liv med Jesus, ett liv med tron på Jesus i centrum, det har alltid fått praktiska konsekvenser. Så idealen är inte högt flygande, utan idealen tror jag funkar tillsammans med ett liv med Gud. Så underrubriken är Guds syfte för våra relationer möter verkligheten i vår vardag. Jag tror att de går att sammanföra, och det är det vi kommer göra i den här serien om relationer. I år är det så att vissa relationer troligtvis har blomstrat. Man har varit kanske mycket hemma med sin familj om man bor i en sån kontext. Eller på annat sätt. Men för många har också det här året varit slitsamt och påfrestande. Kanske just av samma anledning att man inte har träffat så mycket annanstans än just hemma. Kanske de här kaffepauserna som man har sittit fram emot på jobbet kanske inte existerar. Kanske rasterna i skolan inte har sett ut på samma sätt. Kanske de vänner man har mött på olika grejer inte har de fritidssysselsättningar har inte funnits helt enkelt. Så vissa relationer har lidit medan andra har blomstrat. Oavsett så finns det i alla sorters relationer saker som kommer in, som nästlar sig in, som gör att relationer blir turbulenta, som gör att relationer antingen fungerar eller absolut inte fungerar. Och jag tror det här handlar mycket om oss själva, om vad som finns i våra egna liv, våra erfarenheter, vår bakgrund, varifrån vi kommer, hur vi mår, hur vi känner oss och det som händer i oss. Men också hur vi reagerar och agerar kring det som händer runt oss. Jag vill börja idag med att läsa från Filipperbrevet 2. Och sen ska vi dyka in i den här undervisningen om vänskap som är dagens tema. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni har fått uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan till andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Han var till i Guds gestalt, men han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Det här kan man ha som en slags grund för relationer och en grund för den här dagens tema om vänskap. Sök inte konflikt. Sätt andra före er själva. Se inte bara till ert eget bästa. Men just det här är någonting som vi ändå så ofta gör. Och det finns någon slags brustenhet i så många relationer. Om vi är riktigt ärliga. Och det tycker vi om att vara och försöker åtminstone vara. När jag häromdagen skulle ladda ner en app till min telefon, en applikation. Så tog det några sekunder fler, mer än vad jag hade tålamod till. Kanske 5 sekunder, en väldigt kort tid. Och jag blir frustrerad och jag avbryter och börjar med något annat. 5 sekunder. Jag avbryter det. Vilket flyktigt beteende. Och så ofta är det väl precis så vi agerar med det som händer runt oss. Det är ett flyktigt beteende där vi inte orkar hålla ut, där vi inte gör det vi bestämde oss för att göra. Där vi inte gör det vi sa att vi lovade vi skulle göra. Det ska gå fort och det ska levereras på våra villkor. Det är liksom en snabbmatskultur i så mycket. Inte bara matbeställningen vi gör utan också i sättet vi hanterar vår vardag, våra relationer. Våra familjer kanske, vår vänskap. Om inte det ger mig belöning snabbt, om inte det ger vad jag själv hoppades det skulle ge. Så är jag inte beredd kanske att fortsätta som jag hade tänkt från första början. Det ska gå fort, det ska levereras på våra villkor. Och misstag är någonting vi inte vill ha att göra med. Men våra relationer är ju inte så svartvita. Och våra relationer fungerar inte så som Jesus bad oss att hantera relationerna. Utan vi agerar ofta på ett helt annat sätt utifrån någon slags själviskhet och väldigt mänskligt beteende. Vi har en tendens att fly från att faktiskt möta det vi skulle behöva möta. Vi har flykttendenser allihop av oss på olika plan. Vi har tendenser att gömma oss och stänga ut. Det är som att det finns något i oss människor som bara per automatik liksom hellre visar upp en bild av vem vi önskar vi var. Istället för att låta människor komma nära så att de får se vem vi verkligen är. Och om någon får se vem vi verkligen är så är det så lätt att fly bort eller att dra sig undan för att det blev någonting genant och pinsamt och så naket i att det kom fram vem jag verkligen är. Vi har våra egna bedömningar och våra egna sätt att tänka vad som är gott och rätt. Men Gud har någon slags annan standard och det kan verka som ett högt flygande ideal. Guds sätt att se på relationer, men vi kan närma oss det och för att göra det tror jag vi behöver gå tillbaka till första början. Och bejaka liksom och erkänna för oss att det finns sprickor. Bejaka och erkänna att vi har liksom en smutsig hinna på vår lins. Så vi inte ser våra relationer, våra vänskapsrelationer, kanske så klart så som vi skulle behöva. Men vår bortvändhet från och flyktighet har inte bara konsekvenser för vårt liv här utan också för vår relation med Gud. Och Innan jag läser ett bibelställe till så vill jag bara fråga, har du någon gång varit i en, relation, i en rejält pinsam situation? När du är på fel plats, fel stund, du har fel grejer på dig, närmare bestämt, du har ingenting på dig och du inser att det här kommer bli pinsamt. Kanske du har låst ut dig någonstans ifrån och kläderna inne i någon omklädningsrum. Jag vet inte, för mig har det nog inte hänt. Men om det händer, hur reagerar man? Jo, man drar ju sig undan. Man vill ju inte vara i den där situationen. Åtminstone inte om jag ska hamna där. Och troligtvis var det exakt den här känslan som Adam i första Moseboken, första människan som beskrivs, den känsla han upplevde. Så här står det, Adam har en konversation med Gud efter det som kallas för syndafallet. Där han helt enkelt agerar utifrån det han själv, han och Adam och Eva upplevde att de själv tyckte var gott och rätt. Och det blev ändå så fel. Och så säger Adam till Gud, när Gud kommer och frågar efter Adam, så säger Adam att jag hörde ljudet av dig, men jag blev rädd för jag är naken. Därför gömde jag mig. Det är en ganska naturlig reaktion. Jag hörde ljudet av dig, jag blev rädd. Jag är naken, jag gömde mig. Väldigt mänsklig reaktion. Och inte en sån reaktion som präglar också vårt agerande många gånger. Oj, jag hörde ljudet av dig. Du kom närmare än jag hade trott. Eller du var närmare än jag hade väntat mig. Jag blev lite skraj för att jag hade ju inte väntat mig det. Och jag är blottad. Du ser precis hur jag agerar. Och därför drar jag mig undan. Ett väldigt mänskligt beteende. Och det här beskrivs också i Romarbrevet. Det står att fast människorna kände till Gud så prisade de inte Gud. Om Gud är Gud så har vi orsak att prisa Gud och liksom komma till Gud. Men det står att fast människorna visste vem Gud var eller kände till honom så prisade inte honom. Utan de förblindades av falska föreställningar. De hade oförståndiga hjärtan. De präglades av elakhet och svek. Allt möjligt sånt, man kan läsa om det här i Romarbrevet 1 och 18-32. Allt möjligt som bara kryddar också våra relationer, som sipprar sig in. Och det här är bara ett resultat av synd som finns i våra liv. Och det är inget, det är allvarligt, men det är inte kört. För det finns hopp, det finns alltid hopp. Men ändå så kommer vi gång på gång på gång in i det här att vi gömmer oss när vi misslyckas. Eller vi gömmer oss när vi liksom står ärligt och på något sätt naket, bildligt talat, inför människor runt oss. Vi aktar oss för att släppa in människor så nära att någon kan se vem vi verkligen är. Och är det inte det som vänskap handlar om? Det som är dagens tema. Att människor i vår närhet får komma in på våra liv, får förstå vem vi är, får veta vad vi tänker, får veta vad som är viktigt för mig, får veta vad som gör mig rädd, får veta vad som gör mig lycklig, får veta vad som är mina höjdpunkter i mitt liv, får veta när jag fyller år, får veta varför jag inte tycker om att fira min födelsedag, om det skulle vara så. Att släppa in vänner kräver liksom att vi inte flyr bort, utan att vi är ärliga och äkta. Men det här är liksom också en rädsla för oss i en kultur och i en tid där det handlar mycket om fasad och det handlar mycket om snabba resultat. Vänskap är aldrig snabba resultat. Vänskap har aldrig liksom en snabb frukt om man pratar på det sättet. Så här står det, så här har Timothy Keller sagt. Att vara älskad men okänd, det är bekvämt men ytligt. Att vara känd men inte älskad, det är vår största rädsla. Men att vara fullständigt känd och verkligt älskad, ja, det är som att vara älskad av Gud. Det är vad vi behöver mer än något annat. Det befriar oss från lögn, ödmjukar oss från vår självrättfärdighet och skyddar oss från varje svårighet som livet kan innehålla. Att vara fullständigt känd och verkligt älskad. Är det liksom inte ett drömscenario, ett drömläge för varje vänskapsrelation eller varje relation som ska kunna bli en vänskap? Men någonstans blir vi så rädda. Tänk om den här personen, tänk om de här människorna vet hur det verkligen är med mig. Vem jag verkligen är. Och det här leder till det som vi går in på nu, som handlar om ensamhet. För i det här att det är svårt att släppa människor nära, eller svårt att gå nära någon annan, svårt att säga att jag skulle behöva dig som min vän, eller svårt att säga som det verkligen är. Som ett resultat av vår kultur och vår självupptagenhet, så finns ensamheten som en större, liksom, större del av vårt samhälle och vår tid än någonsin tidigare. Det talas till och med om att ensamheten är vår tids folksjukdom. Och du säger inte att sjukdomen har någonting att göra med den som i så fall är ensam. Utan det är ett resultat av det omgivande samhälle, den tid vi är i. Och den ensamheten existerar både utanför men också i församlingen. Och jag har en stor respekt när vi pratar om det här. Och det skulle gå att prata om vänskap utan att nämna det. Men jag vill ta en stund och nämna några ord om ensamhet. Ofta har vi själva bidragit till problemet. Vårt sätt att bemöta eller stänga ut, det bidrar till ensamhet. Så ofta har vi handlat själviskt och så ofta har vi låtit en människa bära sitt eget ansvar för sin ensamhet. Jag vill säga att ingen människa har ensam sitt ansvar för sin egen ensamhet. Utan det är bara ett resultat av ett misslyckande från de människor som har funnits runt omkring. Vi nekar till och med att vara vän till den som mest behöver det. Eller vi drar oss undan när en människa går igenom någonting svårt. Vad är det för vänskap? Men om ensamhet är vår tids stora utmaning, då borde väl vänskap kunna vara vår tids stora problemlösare eller lösning. Vi behöver mer vänskap. Det var så roligt, eller roligt, det var lite lustigt när jag satt och skrev ner de här orden och fundera på vad jag skulle tala om idag. Så ville min autokorrekt i programmet jag skrev ändra vänskap till kunskap. Att vi behöver mera kunskap. Man kan säga vad man vill om det. Vi behöver kunskap om vad det är att vara en vän. Vi behöver kunskap om vilken mängd av ensamhet det finns och hur många människor som är ensamma. Men kunskap är ändå inte lösningen. Utan vänskap tror jag är lösningen på den enorma ensamhet som vi kan klassa som en folksjukdom idag. Och så här står det från Svenska Ylletaget. Å ena sidan pekar siffror från Eurostat och World's Happiness Index entydigt på att Finland är det lyckligaste landet i världen. Men å andra sidan uppger cirka var tionde i detta land, detta lyckliga land, att man känner sig ensam. Vilket motsvarar ungefär 400 000 personer. Vidare också står det att de allra ensammaste är 20-29-åringarna. Följt av 70-plussarna. Orsaken här är, det är givetvis olika orsaker. De här 20-29-åringarna, de som flyttar, kanske byter geografisk ort, byter skola, kommer in, försöker hitta nya sociala kontexter, nya sammanhang, ny vänskap. Medan 70-plussarna och de som är äldre förlorar sina vänner av andra orsaker. Ungefär var 20 finländare, alltså 5% av befolkningen, upplever en så stark ensamhet att den definierar vem man är som person. Tänk att det finns en sån ensamhet som bara sipprar sig in så djupt. Det är inte så att jag är i ett läge av ensamhet, utan jag är en ensam människa. När man börjar identifiera sig och känna igen sig och stämpla sig själv som jag är en ensam människa, som att man nästan skulle förtjäna det. Då vill jag påstå det att omvärlden, församlingen, de kristna, men vem som helst, alla i det här samhället har misslyckats. Därför behöver vi vänskap. Och i en kylig värld behövs mer vänskap. Inte bara någon slags ytlig vänskap, inte bara mer följare och vänner på sociala medier, utan en djup vänskap, den som Jesus själv talar om. Och det står på ett ganska så här provocerande sätt, eller på ett intressant sätt i Matteus evangeliet. När Jesus berättar om när han kommer komma tillbaks, så står det att de rättfärdiga ska svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: Amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det är ganska ordentligt hårda ord. Sättet vi behandlar den som är den minsta, eller den som är den mest utsatta, eller mest ensamma, det är sättet som vi bemöter Jesus själv. Det är det han säger. Och därför behöver vi bara lyfta fram vänskapsrelationerna. Och det som Bibeln talar om, liksom en broderlig kärlek eller en syskonkärlek. Och för ett tag sedan snubblade jag över ett uttryck som heter envist lojala relationer. Inte bara nära relationer, inte bara goda relationer, utan envist lojala relationer. Jag ser det som en motsats och motvikt mot det här flyktiga, som något, som en kur eller som ett motgift mot den ensamhet. Relationer som inte bara är goda eller som inte bara är lojala mot dem som är liksom närmast en från förr, utan envisa lojala relationer. Det finns olika sorters kärlek, och som sagt är det här en serie nu på 4 söndagar, så vi kommer få höra mer om det senare. Men vänskapskärleken är det som talas om som filia enligt den grekiskan. Filia, alltså en vänskaplig kärlek. Det handlar inte om en erotisk kärlek, det handlar inte om Guds kärlek, utan det handlar om en mänsklig, broderlig, ömsesidig kärlek. Och så här står det på ett engelskt citat av C.S. Lewis, där eros då betyder den erotiska kärleken och filia betyder den vänskapliga. Eros will have naked bodies and friendship will have naked personalities. Alltså att den erotiska sortens kärlek, det handlar om nakna kroppar, krasst sagt. Men vänskaplig kärlek, det handlar om naken personlighet, naken själ inför en annan människa. Och när Jesus säger då att ett nytt bud ger jag er, det här är Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Då är det på ett sånt plan, det är på ett syskonkärleksplan. Inte bara att vi älskar dem som älskar oss, inte bara att vi liksom älskar den och bryr oss om den som har samma hobby som oss. Eller råkar finnas på samma arbetsplats som oss, eller samma klass som oss. Så här säger Jesus att ni ska älska varandra. Och så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Någon har sagt att eftersom de kristna, inte ens de kristna har kärlek till varann, så är det väldigt många i den här världen och i vårt samhälle som har väldigt svårt att tro på den kristna religionen, den kristna guden. För det tycks finnas så mycket splittring, det tycks finnas så mycket åsikter, men så lite kärlek. Men Jesus själv, han blev ju omtalad och anklagad för att vara en vän, inte bara av sina närmaste vänner och de han passade ihop med. Utan Jesus blev anklagad för att vara en vän av det som i Bibeln står om frossare och drinkare. En vän av tullindrivare och syndare. Han visar alltså på att vänskap inte handlar om att vara vän med bara de som kanske ger tillbaka samma sorts kärlek och vänskap. Utan han visar på en osjälvisk vänskaplig kärlek. Jesus såg människan för vem hon var och inte för vad hon gjorde. Jesus gjorde insiders av outsiders. Jesus skapade liksom inte ett innegäng av de som var de väntade att vara i ett innegäng. Jesus skapade ett innegäng av de som var oväntade att vara i ett innegäng. Vilket ideal är inte det att följa? Det är inte orealistiskt, men det är verkligen provocerande och annorlunda. Vad skulle hända med ensamheten i vårt samhälle om vi skulle ta det här till oss? Envist lojala relationer. Det innefattar liksom både de mjuka värdena men också de skarpa värdena. Det innefattar relationer som inte ger vika i första taget. Relationer man inte ger upp på. Relationer man inte bara lämnar. Jag har några punkter som jag vill lyfta fram. Vad det innebär att ha envist lojala relationer. Om du vill bygga en sån sorts vänskap. För det första tror jag att det innebär att du vågar riskera någonting. Det är liksom inte så att du alltid kommer vinna på det. När du går in i en relation eller blir vän med någon. Det handlar inte om att du ska få ut det mesta av det. Utan det handlar om att du tar en risk. Du riskerar tid, du riskerar energi och kanske till och med dina pengar någon gång. Men det finns ingen garanti för att vinna någonting tillbaka. Och det är inte heller målet med en vänskaplig kärlek. Och om det är målet med vänskaplig kärlek att du ska i första hand vinna någonting på den, då får du lov att tänka om, tror jag. Att våga riskera, men också att uppmuntra. Att vara en vän på riktigt betyder att du kommer lyfta upp den andra personens liksom själ, att man blir glad när man umgås med dig som vän. Och det är klart att man inte kan bli glad i alla stunder och att du inte kan vara på topp hela tiden. Och det handlar väl inte om det. Men att ha fokuset och målet att uppmuntra de som finns i ditt liv. Att stanna upp, att se någon i ögonen. Och att inte bara göra sig själv förstådd. Utan att sträva efter att jag vill förstå dig. Jag tror att den bästa uppmuntran kommer inte bara från ord jag ska mata på rakt i ditt face. Liksom, ta, 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 ta. Utan den bästa uppmuntran kommer för att jag vet vad du just nu behöver. Jag vet hur din vecka nu har varit. För jag har lyssnat på dig, jag har frågat dig, jag har sett dig i ögonen. Eller åtminstone ringt dig på FaceTime och, eller skrivit med dig, haft kontakt med dig. Så jag vet vad du behöver och jag kan komma med en uppmuntran som du behöver. Man kan också fråga sig själv, vilken sorts atmosfär vill du bidra med när du kommer in i ett rum? Är du en kritiker av dina vänner runt omkring eller är du en som lyfter upp och uppmuntrar? Att våga riskera att uppmuntra och att stå tillsammans i ur och skur. Jag tror vi behöver tålamod i våra vänskapsrelationer. Du behöver en vän som inte lämnar när svårigheter dyker upp utan istället står där troget och står tillsammans. Och nu menar jag inte att vi kan lösa alla varandras problem. Och jag har respekt för du som har stått tillsammans med folk som har kämpat genom livet på olika plan. Och du själv har inte bara orkat finnas där. Det är klart, det är liksom inte, det här är inte ord mot dig. Utan i vissa lägen så klarar vi kanske inte av att finnas där av olika anledningar. Men i vissa lägen så måste vi bara ändå kanske försöka lite till. Att stå där. Vi kan åtminstone försöka gå tillsammans. Jag behöver inte gå långt i förväg och lösa alla problem i förväg. Men jag kan säga till en vän att men vi står tillsammans. Jag har inte dina lösningar. Men vi står tillsammans. Och för det fjärde. Det första var att riskera. Det andra var att uppmuntra. Det tredje var att stå tillsammans i ur och skur. Och det fjärde att säga som det är. Att vara en sanningssägare. Och är det inte ofta just den biten som blir så svår när vi kommer in i en relation och det som blir orsaken till att vi lätt drar oss ur. Vi vill kanske inte höra sanningen. Vi vill kanske inte att någon säger som det verkligen är med oss. Jag hade en kompis som en gång frågade mig väldigt ärligt att Benjamin, säg helt ärligt, vad tycker du om den här tröjan jag har på mig? Och jag var så här att jag har ju aldrig tyckt om den här tröjan och jag har bara inte liksom vilja säga det. Och nu frågar han mig vad jag tycker om den här tröjan. Okej, jag sa det. Vill du höra mitt ärliga svar? Och han sa, ja men säg. Och så sa jag, vet du vad, jag tycker min tröja är ganska ful. Den känns ganska så här. Den känns inte som du. Den passar inte på dig. Och han blev lite sårad och ledsen i stunden. Men det är inte så farligt. För att jag tror det är viktigare ibland att säga som det är. I stor respekt och kärlek förstås. Och vi behöver vara vänner och vi behöver ha sådana vänner som kan säga som det är. Även om det skulle vara obekvämt och bli lite svårt emellanåt. Vidare säger Jesus så här om att tjäna varandra. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Johannes evangeliet 13, 14-15. Lärjungarna hade sett Jesus agera och bemöta dem på ett visst sätt. En av lärjungarna blev till och med upprörd först när Jesus sa att jag ska tvätta dina fötter. Och han sa, nej, du ska absolut inte tvätta mina fötter. Och Jesus säger till honom, om inte jag tvättar dina fötter så har du ingen del i mig. Om inte jag får göra det här till dig så liksom, då möts vi inte på det sätt som jag vill att vi ska mötas. Och det finns något otroligt vackert i Jesu exempel på att tjäna varandra. Jesus liksom tvättar fötterna, han skrubbar bort all smuts som hade kommit på fötterna från den dagen. Och han böjde sig ner, han gick ner på knä och gjorde en praktisk handling. Och det här var Jesus, det här var Gud själv. Och det kallar han oss att göra. Det här är mitt bud, att ni ska älska varandra, säger Jesus. Men han säger inte att vi bara ska göra det för våra vänner. Utan säger också att vi ska göra det för våra ovänner, våra fiender. Han säger att vad är det för skillnad om ni älskar dem som den älskar er? Det gör ju vem som helst. Men älskar ni dem som inte ens älskar er? De som inte ens kan ge någonting tillbaka? Den sortens kärlek. Då talar vi om en liksom djup vänskaplig kärlek. Om det inte handlar om att jag ska vinna. Det handlar inte om att jag ska sluta som en vinnare. Utan jag får vara med och ge. Tänk om vi kan se mer av en sån kärlek. Den här sortens kärlek beskrivs också om David och Jonathan i Bibeln. Det här är en kärlek som en del har funderat, är det här fråga om en homosexuell relation? För de verkar faktiskt vara så nära varandra. Och för mig som man så är det faktiskt nästan provocerande och oförskämt att någon, eller att man antar att det här är frågan om en homosexuell kärleksrelation därför att det är två män som har en nära vänskaplig relation. Nu kan vi inte gå tillbaka och se exakt vad det var. Men det jag ser och det man har sett när man har läst de här passagerna i Bibeln är att det handlar om en sårbarhet. Det handlar om en äkthet i deras relation. Där de hade liksom varandras rygg, där de stod tillsammans. Där de kunde visa sig sårbara och visa tårarna när det var jobbigt. Någon har sagt så här att instead of naked bodies they had naked souls, som jag redan sa tidigare. De hade inte, istället för nakna kroppar hade de nakna själar. De vågade visa sig sårbara. Jag har själv haft stunder och jag är väldigt glad för det. Innan jag gifte mig tillsammans med Olivia. Det var inte den första nära relationen jag hade. För en del är det ju det. Man har kanske en drömbild om att bara jag har en sån sorts relation. Bara jag liksom hittar en livspartner. Då kommer liksom mina behov på relationsplanen bara falla på plats. Vet ni vad? Jag tror verkligen vi behöver djupa vänskapsrelationer. Och jag säger inte att det ersätter en partner. Men jag tror ändå att det i en viss mån och väldigt mycket längre än vi ofta tror så fyller det en funktion och fyller en plats på samma sätt som en partner senare kommer att göra. Det handlar om en lojal vänskap. Och de vänner jag själv har haft före jag i det läge i livet jag är nu, så det är vänner som har hört mig gråta. Det är vänner som har hört mig nästan ha ångest eller bara ha haft jobbigt i olika situationer. Det är vänner som vet vad jag har drömt om, vet vad jag har varit rädd för, vet vilka beslut jag funderar på att ta. Sådana vänner, de uppstår inte bara så där, utan jag tror de relationerna byggs genom att långsiktigt bara bestämma sig för, det här är en människa som ska få se mina starka sidor och mina svaga sidor. Jag tänker inte fly bort, jag tänker inte luta mig utåt när det blir svårt, utan jag tänker luta mig inåt i den här relationen. Jag vill visa med varje steg jag tar att den här relationen behöver jag. Inte för att jag har massa att vinna, men jag vill också ge. Men också för att jag behöver dig som en vän. Jag behöver din vishet, jag behöver din input, jag behöver din uppmuntran. Men jag behöver också att du säger sanningen som den är. Jag har själv några vänner, eller någon enstaka i alla fall, som jag har liksom ryckt ihop med. Inte som att vi har bråkat och så här fysiskt sett. Men man har varit oense och man har inte varit överens. Och jag har blivit besviken. Och det är inte så farligt. Men jag tror vi behöver våga låta oss själv hamna i situationer med människor i vår närhet. Där vi möter också det svåra tillsammans. Då blir det som att vi har nakna själar inför varandra. Jag tycker det är ett så vackert uttryck. För det är inte... Det är inte liksom att vi blottas ut i det offentliga. Det är inte att vi blottas så att alla vet om det. Utan det är så att nära relationer där vi har förtroende för varann. Där kan vi visa vem vi verkligen är. Vår kultur och vår tid behöver mer envis lojal vänskap. Någon har sagt det också om kristen vänskap, att den behöver vara så meningsfull och den behöver gå så in på djupet att den till och med för en tid kan ersätta att ha en livspartner. Den till och med för en tid kan ersätta att ha ett sexliv. Den till och med för en tid kan ersätta det som vi så många gånger förknippar med liksom att vara mänskligt sett connectad eller komma nära någon annan. Vänskapsrelationer behöver få gå på djupet. Det finns dock lägen när det lättaste skulle vara att pusha bort människor som står en nära. Men Jesus kallar oss till ett annat sätt att leva. Och det är inte ett orealistiskt ideal, utan det är verkligen ett annat sätt att leva. Pusha inte bort människor i din närhet. Fly inte, göm inte dig bara för att du skäms för någonting. Utan sök dig nära, luta dig inåt. Säg som det är. Visa för den som är en potentiell vän för dig att du faktiskt behöver den i ditt liv. Och jag har till avslutningen 3 frågor till dig. Den första frågan är att vilka existerande vänskapsrelationer skulle du behöva vårda lite extra den här våren? Finns det relationer som liksom riskerar att sippra iväg eller glida iväg från dig? Kanske under det här året eller under det att vi inte har så mycket fysisk kontakt med varandra. Finns det relationer, vänskapsrelationer du skulle behöva vårda lite extra? Vem släpper du in på livet? Bestäm dig för, visa det tydligt. Du är en vän som jag månar om och är brydd om. Du behöver få komma nära i mitt liv. Bestäm dig för det. Och för det andra, finns det någon som du vet att är ensam? Och vad kan du, eller du och dina vänner i så fall göra? Ensamheten, det är inte ett problem att lösa för den som är ensam. Ensamheten, det är en utmaning vi får ta oss an tillsammans, som kristna, som församling, som individer. Finns det någon som du vet att är ensam? Vad kan du och dina vänner göra? Jag drömmer i alla fall personligen om att se flera relationer som söker sig nära varann. Där vi inte har ett flyktbeteende, där vi inte har en liksom snabbmatskulturbeteende. Där allt ska gå otroligt fort och gör det inte det så blir vi besvikna och ledsna och drar oss bort. Vi är skapade för connection. När Adam flydde iväg från Gud för att han kändes. Gud ville inte ha någonting ont, han bara längtade efter att få ha den ursprungliga relationen med honom. Gud längtar efter att få ha den ursprungliga connectionen med dig. Få koppla ihop med dig. Ge dig sin fulla kärlek. Det står i Romarbrevet 3:15 att ta emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vet du vad? Jesus vill ta emot dig. Och det är någonstans där allt börjar. Det är där våra relationer kan leka. När vi själv kommer till vår egen skapare, vår egen Gud, den Jesus som dog på korset som vi läste om här i början. När vi kommer dit och säger att jag är svag, jag är brusten, jag är bristfällig. Jag behöver någonting utifrån, jag behöver en Gud som kommer in i mitt liv. Jag tror där kan mycket av våra relationsutmaningar leka. Om du ska kunna ta emot andra så behöver du låta Jesus ta emot dig. Så den tredje frågan. Hur kan du låta Jesus ta emot dig? Finns det någon stund den här kommande veckan? Du behöver ha en stund kanske bara du och Jesus. Var är den stunden? När är den stunden? Låt Jesus ta emot dig. För att om du ska kunna ta emot andra och gå nära så behöver du först låta Jesus ta emot dig. Omfamna dig, vara nära dig. Pusha inte bort, utan sök dig nära. Bestäm dig för att vara en som bygger vänskap. Bestäm dig för att vara en som investerar i relationer på långsiktig plan. Vi ska avsluta här och fortsätta med en lovsång till sist. Eller en sång, visst. Som sagt, den här serien fortsätter. Vi har 3 söndagar kvar. Vi hoppas du vill följa med. Och det handlar alltså om vänskap. Och tack för att du har lyssnat. Jag vill bara be för dig till sist, du som lyssnar. Och Gud ser relationer som är brustna. Han ser vänskap som inte var vad den en gång var. Så nu ber jag enkelt för dig och så får du också ha ett öppet hjärta till Gud och att han får göra någonting i din situation. Tack Jesus för att du vill komma nära. Tack Jesus för din död på korset och tack för att du gav ditt liv för oss. För vår brustenhet, för vår svaghet, för vår...